Found it.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Podcast. Välkommen till
Found It
Podcast, en podcast om terräng, om vatten, om land, fast inte om himmel. Vad säger du, Patricia?
Nej, sa jag.
Ska vi ha himmelscash här?
Nej, det blir lite för mycket.
Om vi gror vingar och lägger en... Nej, okej då.
Skakar frenetiskt på huvudet här.
Okej. Hur är det med dig då?
Det är bra, hur är det själv?
Jo, det är bra. Jag är lite väderbiten dock.
Det är jag också.
Ja, vi har haft en lång runda som inte genererade mer än en cash.
Ja, det var dåligt.
Ja, jag är svart om armarna men det är inte så mycket mer än så.
Ja, du har fått färg. Jag har bara blivit kräftröd solsting.
Ja, du blir så här grillad.
Ja, precis. Kräftröd och solsting.
Ja, men nog om det. Vi ska inte prata loppisrunda nu och särskilt inte varma dagar, utan vi är på del 2 utav våran serie Terräng, som vi kallar det. Och Hans, du är tillbaka.
Ja.
Och det är alltså i minst 2 avsnitt så kommer vi prata om terräng med Pink Unicorn. Och om du inte har hört det innan så finns det om vatten i avsnitt 25. Så Hans, vi ska prata om klättring idag. Har jag förstått det rätt?
Ja, precis. Det var tanken. Det ville jag att vi skulle prata om T5 överlag. Sådär. Och då tycker jag att båt som vi pratade om förra gången, eller ja, vatten i största allmänhet, är ju den ena stora grejen som väldigt mycket T5 handlar om. Och den andra som väldigt mycket handlar om är ju då klättring. Och exakt vad det innebär, det varierar ju lite grann beroende på kanske var i landet man är. Jag då befinner mig på Östgötaslätten, så att 95% minst av all klättring här i trakten handlar ju då om träd, eftersom här är det plats i naturen. Om man befinner sig någon annanstans uppe i Bergslagen eller så kan det ju handla om bergsklättring också.
Men hur är det norrut då? Alltså, då menar jag Norrland. Där, hur mycket är det ännu mer avancerat vad gäller klättring där?
Ja, det finns ju T5 uppe i fjällen också, det gör det ju. Men på det hela taget så, nu är inte jag någon stor expert på Norrlandscacher, men utifrån det jag har sett så verkar det som att många cacher som är T5 i Norrland, de är mera T5 eftersom de ligger 2 dagars vandring ut i väglöst land snarare än för att de ligger uppe på en avancerad bergssida där du behöver klättra med utrustning. Sen kanske du behöver bestiga ett berg och ta dig 1000 höjdmeter upp, men det behöver inte vara mer än jobbigt, om vi säger. Det behöver inte vara svårt. Det kan ju i princip vara stig eller led i alla fall.
Okej.
Och det är ju en annan sorts klättring.
Ja.
Det kan ju fortfarande vara värt T5 däremot.
Det är sant. Patricia, är du duktig på att klättra?
Inte dugg. Jag håller mig med 2 ben på marken.
2 ben på marken. Hans, du är definitivt bättre än oss på att klättra.
Ja, det är möjligt. Jag känner ju inte er på det sättet, så jag vet inte om ni kan klättra, men om ni säger att ni inte kan det så är jag antagligen lite bättre på det. Ja.
Exakt, det var därför vi kallade in dig när det gäller trädklättring och klätterkascher överlag. Kan man kalla dem för klätterkascher kanske? Det är bra.
Ja, precis. Det finns ju några olika sorters klätterkascher. om vi börjar det enklaste, om vi så säger, som alla, nästan i alla fall, kan ge sig på och logga, som fortfarande kan kallas klättercache, så är det ju trädklättringscacher. Och det behöver ju inte betyda mer än att cachen sitter 2,5 meter upp så där, så att man ser den, och man behöver ta ett eller kanske två steg upp på lätt tillgängliga grenar för att kroka av cachen, kliva ner igen, logga och sen kliva upp och hänga tillbaka den. Det kan ju vara så att man hänger den där uppe för att inte så många mugglare ska se den bara. Det kan man ju fortfarande kalla en klättercache, för man når den inte från marken.
Ja, det är ungefär den nivån av klättring som jag klarar av. Sen tycker jag det blir läskigt ju högre upp man kommer, men med rätt utrustning kanske.
Mm. Det finns, till att börja med så brukar man skilja på, i träd då, så brukar man skilja på friklättring. Alltså när man helt enkelt klättrar som man gjorde som barn, att man bara klättrar och hoppas på att man inte ramlar. Och när man klättrar med säkring, alltså repklättring på ett eller annat sätt. Och det kan man ju naturligtvis göra samma uppdelning när man klättrar på flyttblock eller bergssidor eller så vidare. Att man kan friklättra där också. Eller så kan man klättra med utrustning. Och då tänker jag repetera i någon mån vad jag sa förra gången, närmare bestämt att det finns ingen cache som är värd att logga så att man ramlar ner och slår sig halvt fördärvad. Utan klättra inte mer än du känner dig säker på. Och exakt vad det innebär, det är ju naturligtvis olika från person till person, men gör inget dumt, kort sagt. Med det sagt så kan jag ju säga att jag utan vidare klättrar 10-12 meter upp i träd utan säkring, om det är rätt sorts träd. Det beror ju på hur det ser ut. Om den tall och första grenen sitter 15 meter upp, då är det ju inte så mycket att dividera om, utan då kommer man inte upp. Om det däremot är en gran med jämnt och snyggt placerade grenar var 30 centimeter, då är det ju ingen konst alls att klättra upp egentligen. Problemet brukar snarare vara att det är så mycket grenar så att man kommer inte fram, utan ibland får man klättra ner en bit och maka sig över till andra sidan trädet och hoppas på att det inte är riktigt lika trångt där. För att det är för mycket grenar snarare än för lite grenar.
Jag tänker sen när du, om du klättrar i ett träd med typ rep, vad använder du där då? Sätter runt grenar eller fäster i stammen som säkring, eller hur spänner du linan från början?
Mm, det finns två olika sätt minst här också. När man klättrar med utrustning, då har man ju, till att börja med så har man ju en sele på sig som sitter runt midjan och runt benen, och sen så har man ugglor på den som man kan sätta fast i diverse utrustning som då håller för att man ramlar i den. Så att det är den som är livförsäkringen, så att säga. Och då finns det antingen så kan man så att säga friklättra med säkring. Det vill säga att man tar på sig en sele och så har man med sig ett antal slingor som de heter, vilket då är, om du tänker dig en tygremsa som är som är ett gigantiskt gummiband, förutom att den är gjord i tyg. De brukar vara typ en halv meter, en meter långa, dubbla då. Och de här håller också att ramla i. Så det är ju inte vilket tyg som helst, utan det är ju specialgrejer. Och sen så har man med sig karbinhakar då också, som klätterprylar. Och då om det är en cache man bara tycker är lite högre upp än vad som kanske känns bekvämt, då kan man klättra upp så långt man vågar utan. Och sen så tar man en slinga och sätter den antingen runt stammen eller runt en gren. Och liksom drar den genom sig själv så att den sitter runt stammen och bildar en uggla. Och sen kan ju med en karbinhake sätta fast den i selen. Och så kan jag ta ett steg upp och så sätter jag en ny slinga där. Och då kan jag koppla fast mig i den och koppla ur mig den förra och ta loss den. Och så klättrar jag en halv meter till så där, så att jag hela tiden sitter fast i en slinga.
Så det är lite tidsödande då att Det tar en stund att komma upp.
Ja, så blir det ju. En annan variant är att man helt enkelt man tar med sig en slinga upp och har sele på sig så att man kan spänna fast sig när man loggar. För i allmänhet så brukar det vara så att om trädet är möjligt att friklättra så brukar det kännas säkert att göra själva klättringen upp. Sen ska man då hänga fast i trät där uppe samtidigt som man mekar loss burken och skruvar loss korken och håller reda på alltihopa och skriver i loggen, och då börjar det bli svårt. Så att då är det rätt skönt att kunna spänna fast sig i trädet medan man håller på och jonglerar över de där prylarna, va? Så slipper man fundera på att hålla fast sig åtminstone under tiden. Sen får man ju då hänga tillbaks burken och koppla loss sig och klättra ner igen. Det är den ena varianten då, att man har så att säga assisterad friklättring. Den andra varianten är att man klättrar med rep. Och då finns det egentligen då behöver man ju se till att få upp ett rep åtminstone så högt som man ska klättra. Gärna lite högre. Så att om du tänker dig att du har ett träd och så är det 10 meter upp till en gren där som cachen hänger i. Då vill jag ju helst få mitt klätterrep till grenen ovanför det. Och då är principen så att man fixar upp repet dit och så sätter man fast ena änden av repet i någonting stabilt. Det kan vara samma träd som man tänker klättra i, det funkar utmärkt. Och i den andra änden så sätter man fast sig själv. Och då när jag säger sätter fast sig själv, då menar jag inte riktigt att jag knyter fast mig där naturligtvis, för då kommer jag ingenstans. Utan vad man gör är att man kopplar in sig med utrustning som heter repbroms, som då är justerbar. Så att den är, vad ska jag säga, man kopplar in repet i den så kan jag kan dra mig uppåt enkelt. Men om jag skulle falla neråt, då kommer den att nypa fast i repet. Eller liksom sitta fast i repet så att jag inte kommer neråt, utan den släpper efter uppåt men sitter fast neråt. Och sen behöver man lite extra utrustning med, alltså man bygger som man ser block och talja ungefär så att man kan lyfta sig uppåt på ett enkelt sätt. Så att man slipper lyfta precis hela sin vikt. Det är lite svårt att förklara exakt hur det där ska kopplas utan att visa det. Det är besvärligt nog ändå. Men
det kanske finns lite filmer på YouTube.
Det går säkert att skaka fram lite filmer på hur repklättring fungerar. Och ja. Men principen är att man klättrar upp. Man spänner fast sig på repet och så klättrar man upp. Vilket då blir lite grann som att klättra på stege fast man gör det på repet. Och sen loggar man där uppe hängande i repet då. Och sen får man justera utrustningen lite grann så att den fungerar olika när man ska uppåt och när man ska neråt. Så man behöver justera lite grann. Och sen när man ska ner så har man i den här repbromsen då, så har man ett handtag man drar i och sen fixar den så att man kommer neråt med en lagom hastighet. Så att det är ganska smidigt. Det brukar i allmänhet vara så att tiden för att logga en klätterkärs, om vi säger att det sitter ett petrör 10 meter upp i en tall, så tar det kanske 5 minuter att klättra upp. Och så tar det 1 minut att logga och så tar det 1 minut att komma ner. Och så tar det allt ifrån 30 sekunder till en halvtimme att få upp repet på rätt ställe innan allt det här då. Det är det som är den svåra grejen.
Hur får man upp repet? Kan man bara kasta det eller krävs det pil och båge? Eller hur gör man?
Nej, du kan inte kasta repet. För ett klätterrep är lika tjockt som ditt lillfinger ungefär. Det är ingenting som du kastar så. Utan vad man gör är att man har ett annat rep med sig. Tjockt som en tvättlina ungefär. Och så har man en vikt i änden på det. Och så kastar man den antingen med handkraft eller med olika former av slangbällor och sånt här. Så att man får den över rätt gren. Sen knyter man fast klätterrepet i den här kastlinan som man hade upp. Och så halar man upp klätterlinan till rätt ställe.
Och hur är det som man får dra och slita i dem där för att se att det sitter ordentligt så att det inte glider av grenarna?
Ja, man får se till när man skjuter upp kastlinan, så får man ju se till att man väljer en grenklyka som är, om vi säger y-formad då, så att repet inte kan ramla ur. Man kan ju inte sikta på en gren som lutar utåt och bara faller av trädet, för då finns det ju risk att repet försvinner, utan det måste ju vara ett ställe där repet inte kan ramla ur. Men normalt sett så finns det ju alltid någon bra grenklyka. Det brukar inte vara ett problem.
Påminner mig lite om när radioamatörer försöker rigga upp tillfälliga antenner.
Ja, jo, men det är väl lite grann samma problematik, tänker jag. Jag har inte varit med på det, men jag har ju sett vad det är de sätter upp i, så jag har sett resultatet liksom, och de måste ha ungefär samma problem, ja, skulle jag tänka mig. Så att jag har använt samma kompetens som jag använder för att få upp mitt klätterrep till rätt ställe, har jag använt på scoutläger för att hänga upp kårflaggan på lämpligt ställe långt upp i ett träd någonstans. Så det funkar ju till alla varianter liksom.
Det är många geocachare som verkar vara gamla scouter.
Ja, jo, men det finns relativt hög koncentration på scoutläger. Jag har haft event på några scoutläger och det kommer hyfsat mycket folk.
Det var ju så Patricia kom i kontakt med geocaching första gången.
Aha.
Ja, det var ju min gamla scoutledare som kom och hälsade på oss. Som introducerade mig till geocaching.
Hur är det med berg?
Ja, då är det ju... Vad ska jag säga? De flesta klättercacher jag har sett som handlar om berg snarare än träd, då handlar det om att cachen sitter mitt på en mer eller mindre lodrätt klippsida. Så att det är för högt för att resan stegen nerifrån, och du når den inte uppifrån, så att du måste på ett eller annat sätt ta dig till mitten av den här bergssidan. Vilket ju då innebär att man behöver sätta upp ett rep som kommer till rätt ställe. Och på det sättet, då är det ju inte särskilt komplicerat att få fast ett rep. Det vill säga, det innebär ju att du behöver gå till övre sidan av berget, vilket ju i och för sig kan vara jobbigt, men det är oftast inte svårt. Och sen hittar du ett lämpligt träd eller någonting annat sånt där som du kan sätta fast ditt rep i, och så slänger du ut över kanten. Helst då ska du ha någon som står nedanför också, som kan tala om att, hör du, nej, 2 meter längre till vänster vore bra, för att det är väldigt svårt att justera. När du väl hänger i repet så är det svårt att justera så att det hamnar någon annanstans. Utan det behöver vara på ungefär ett ställe. Och sen själva klättringen då, om vi så säger, då är det snarare vad som kallas för firning. Att man knyter in sig med den här repbromsen igen då, i övre änden av repet. Och så åker man i lagom makligt tempo ner till där cachen finns. Och så släpper man handtaget på bromsen som gör att man åker neråt. Och så lagar man, och sen så greppar man släpphandtaget på bromsen igen och åker den sista biten ner. Då gör ju gravitationen allt jobbet åt dig, förutom att du måste gå upp på berget. Det är ju den enkla varianten. Den något mer komplicerade varianten är när cacheägaren tyckte att det var roligt att lägga cachen så att det är vatten under bergväggen eller någonting sånt där. Då får man ju snällt klättra upp igen. Man kanske inte vill kliva i spat nedanför.
Men är det så att du måste dra dig upp med linan själv då, eller får man ha något att greppa i själva bergväggen, eller man ska säga?
Nej, utan då använder du precis samma teknik som du använder för att klättra upp i ett träd. När du klättrar i ett träd, då använder man ju vad som kallas för ett ascenderhandtag, och här block- och talja-principen som jag inte lyckats förklara då, men i alla fall för att komma upp, och sen firar man sig ner. På en bergväg så kan du istället då fira dig ner, och sen om du inte kan gå ner till slutet så får du använda samma princip som i trädet, upp igen. Det är bara skillnaden att i trädet så är det först upp och sen ner, och på berget så är det först ner och sen upp istället.
Jag kan tänka mig att det är ganska tungt.
Ja. Det är, vi kan säga så här att när du gör det första gången, då är det väldigt tungt. För jag kan nästan lova att du kommer att göra fel. När man har gjort det några gånger och lärt sig tekniken lite bättre, så är det inte så himla jobbigt. För det är nämligen så att man har med sig en del av den här utrustningen man har, är ett fotsteg som man sätter ena foten i. Och principen är alltså att när man ska resa sig uppåt, man ska komma uppåt längs repet, så har man foten i det här fotsteget, och så reser man sig upp, sträcker ut benet alltså, och hissar samtidigt repbromsen uppåt. Och benen är ju rätt starka. Så att då behöver du bara använda armen för att dra med repet genom repbromsen så att säga. Bara se till så att det inte trasslar sig och fäster på ett högre ställe. Man kan försöka dra sig upp med armen istället, och det går, men det är väldigt jobbigt.
Det kan jag tänka mig.
Men det ser man. Alla nybörjare som försöker sig på det här gör ju det och sliter som djur med armen och kommer ingen vart alls. Man liksom påpekar att jo, det här benet här, du har en fotslinga där. Använd den. Det går mycket lättare. Men det lär man sig efter ett litet tag.
Som med det mesta annat, det går att bli bra på det bara om man får upp tekniken.
Ja, precis. Man behöver liksom ha koll på hur den här tekniken fungerar, så är det inte så himla jobbigt. Man kan klättra upp i ett antal träd på samma dag, liksom. Det är inte ett problem så.
Men sen när man trött det. Och mör i armar och ben när man kommer hem istället.
Ja, precis. Så kan det ju vara ändå, men det kan ju också vara så att om det är mer avancerade cacher, så kan det vara så att man får börja med att klättra upp i träd, och sen får man försöka lista ut var sjuttsiken är cachen egentligen. Om du tänker dig en stor ek sådär. Den kan ju vara 10-20 meter bred och 10-20 meter hög. Och så är det ett petrör in någonstans. Det är inte alltid sådär jättelätt att hitta var det sitter, utan då får man ju kanske klättra upp först och spana, och sen får man upptäcka att jaha, jag skulle varit på andra sidan trädet. Man klättrar ner igen och tar ner repet och sätter upp repet på andra sidan och börjar om igen. Och i mer avancerade fall också, så kan det vara så att det kanske inte går att sätta ett rep precis där man vill ha det, eftersom den som satte ut cachen har varit lite besvärlig och hängt cachen i någon så här 1 centimeters gren långt, långt ut någonstans. Den kan ju inte jag klättra i. Utan då kan det vara så att man får spänna upp ett vågrätt rep mellan två träd som det hänger ett rep nerifrån. Då blir det genast mycket bökigare. Då är det ju ett projekt som man behöver vara några stycken för att lyckas med. Men det är ju roligt så andra sidan att hitta nya lösningar på konstiga problem. Så klätterkärsor kräver väldigt ofta anpassade lösningar på varje ställe, liksom, för att det ser olika.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ut hela tiden.
Okej. Vilken är den svåraste träcachen du skulle lista för oss, så att säga? Som du har gjort?
Ja. Inte riktigt. Det kanske är någon av dem. Det finns en eller två här i närheten. Nu kommer jag inte ihåg vilken siffra det är, men det är någon i serien av cacher som heter Limbwalker, möjligen nummer 3 eller nummer 5, som innebär att man är tvungen att spänna upp ett vågrätt rep först, som det hänger ett lodrätt rep nerifrån, eftersom cachen hänger i princip mitt ute i tomma luften, så man måste spänna ett vågrätt rep mellan två stammar först. Och sen kommer man klättra upp på det här andra repet i mitten. Och det var lite bök innan vi fick till det. Men sen finns det ju andra av de här geotour-cacherna, till exempel i Örebro län. Så finns det några stycken klättercacher där också som kräver en hel del trassel. Det finns till exempel en med en lodrätt bergvägg och så har de spänt upp. Det sitter någon form av rep eller vajer eller någonting på bergväggen i lite labyrintform så där, som det hänger, om jag minns rätt så hänger det ett petrör på den där som man måste få tag i, och så finns det en nyckel i den som man behöver på ett helt annat ställe, så man måste liksom trassla det där röret via den här labyrinten till rätt ställe som man kan låsa upp igen. Så att det slutade med att vi hade ett par personer som hängde på väggen och liksom skickade det här petröret fram och tillbaks mellan sig lite grann, så att de kunde klara av hela den labyrinten.
Det var ju rejäl teamwork då.
Ja, jo, det tog ett tag. Och på det, vad jag vill poängtera också, all form av klättring så här. Vi pratade ju förra gången med båtcachning då om att man ska tänka på säkerheten så man kan ramla i vattnet. Då kan vi ju jämföra då att om man nu klantar sig där man paddlar, då ramlar man i vattnet. Då blir man blöt. Det är ju otrevligt naturligtvis, men det är ju kanske inte hela världen. Om man är ute och klättrar och så klantar man sig, då kan det ju innebära att hoppsan är 10 meter ner till marken och min säkring funkar inte. Då ramlar man liksom backen på ett mycket otrevligare sätt. Så att framförallt när det gäller klättring, så se till att ha alltid med dig någon som vet vad de gör, och se till att du själv också vet vad du gör. Alla är ju naturligtvis nybörjare i början, men gör ingenting som du inte vet, känner dig säker på vad du gör. Man får lära sig med tiden. Man får lära sig av andra. Det finns några enstaka kurser i klättring som faktiskt är anpassade för geocachare. Det finns ett par stycken duktiga klättrare som arrangerar kurser för sånt. Sen finns det ju naturligtvis klätterklubbar här och där i landet som håller kurser, men de är ju anpassade för att klättra i en klätterhall, så att där lär man sig inte riktigt allt som man behöver veta som geocachare. Därmed inte sagt att cachen är oanvändbar, men den täcker inte allt man behöver veta. Men den är en bra grund.
Vad är den svåraste bergscachen du har hittat?
Ja, som jag sa, liksom att som boende i Linköping mitt på Östgötaslätten så är det lite ont om berg. Så att jag har inte så där väldigt många kandidater att komma med här. Men den här som jag nämnde här med så replabyrinten på bergssidan där i Örebro-trakten någonstans, den ligger nog bra till där. Där hade vi att göra ett tag. Men som sagt, jag har inte så där väldigt många kandidater att jämföra med egentligen.
Okej, har du någon bästa cache som du har tagit upp i träd nu då? Jag vet, du nämnde en där när man var tvungen att spänna sig mellan två stammar. Men har du någon riktig favorit som du har varit tvungen att klättra till?
Ja, alltså det är ju alltid trevligt de gånger som klättercacherna är vad ska vi säga, att man får se någonting man inte hade väntat sig. Och det beror ju lite grann på, om man har tur så kan man ju få cachen placerad i ett träd som sticker upp lite grann över omgivningen, så att man faktiskt plötsligen kommer upp i närheten av cachen och inser att här ser jag ju faktiskt ut över hela skogen istället för bara in i trädkronorna. Det är häftigt. Man upptäcker att hoppsan, nu kommer jag visst ut i tomma luften mer eller mindre här. Och plötsligen istället för att man ser 3 meter som man har gjort ett tag då, och istället ser kilometervis utöver nejden. Det är häftigt. Jag har inget exempel specifikt där på vilka cacher som är, så jag har inte tänkt på att förbereda något bra exempel, men det händer ibland att man plötsligen får upp huvudet över skogsnivån liksom och ser långt plötsligen. Det är kul. Sen kan man ju naturligtvis få samma utsikt på en bergskant ändå, men när man inte är beredd på det mitt inne i skogen så blir det lite extra på något sätt.
Okej, men med tanke på att det går åt en hel del utrustning till det här då, vad skulle du säga att det skulle kunna kosta?
Ja, det beror ju naturligtvis på exakt vad det är man vill syssla med. Om vi säger att man vill klättra, om man bara vill kunna fira sig ner för en bergssida, så behöver man en typ av utrustning. Om man vill kunna klättra uppåt i ett träd så behöver man lite annan typ av utrustning, och exakt vad så man behöver beror lite på. Men grundprincipen, så behöver man en sele, vilket handlar om någonstans mellan 500 till 1000 kronor kanske. Man behöver ett rep, oavsett om man ska uppåt eller neråt. Jag skulle tippa att du får ge ungefär 1000 lapp för ett rep. Man kommer att behöva åtminstone en repbroms, oavsett om man ska uppåt eller neråt. Och då pratar vi om, det har inte kollat, jag skulle tippa på någonstans mellan 500 och 1000 kronor. Och sen behöver man lite, åtminstone några slingor och karbiner, vilket väl kanske då är någonstans mellan 500 och 1000 kronor det är också totalt. Så vad landar vi på där? 3-4 tusen någonting.
För typ basic klättringsprylar då?
Ja, precis. Sen beror det ju på om man ska klättra mycket uppåt i träd, så behöver man vad som kallas för ett ascenderhandtag. Man kommer att behöva någon form av kastlina. Och sysslar man mycket med träd så behöver man antagligen lite mera slingor än vad du behöver för att ta dig ner för ett berg och sådär. Men sen är det ju också så att om du ska hålla på med klättring, så ska du speciellt i början göra det tillsammans med någon annan som kan det här, gärna bättre än du. Och det innebär ju att denna andra person har antagligen sysslat med det här ett tag och har antagligen utrustning. Så att egentligen grundkittet för vad du behöver för att börja själv är i princip en sele och en broms. Det är vad du måste ha. Sen kan du hoppas på att någon annan har resten åt dig de första gångerna. Du kanske rent av kan låna sele och broms också första gången, men det är ju det man absolut vill ha själv ganska snart. Sen får man bygga på allt eftersom. Jag menar, jag är ju i praktiken aldrig ute och klättrar själv, utan det är jag och 2, 3, 4 kompisar som också har en egen klätterutrustning var, vilket innebär då att vi har med oss 3-4 rep och karabiner så att vi kan liksom hålla kurs för 10-12 personer så där. Så att problemet är väl ofta att vi bär på för mycket grejer snarare än för lite grejer. Men det innebär ju också att när vi kommer fram till något mystiskt problem, så har vi inga problem med att spänna upp ett rep här och kolla, klättra upp i trädet där och kolla. Ser vi en burken? Nej, det gör vi inte. Då kan vi spänna upp ett annat rep i andra änden av trädet och kolla, ser det rätt ut här? Jo, men burken är ungefär där borta där vi var nyss, fast vi såg den inte. Då kan man klättra upp i den änden igen istället för att behöva rigga upp repet, konstatera att nej, det var inte här, rigga ner, rigga upp i andra änden av trädet och så vidare. Så att det är ganska ofta så att mer utrustning ger mindre arbete, men den kostar ju naturligtvis mer också. Men som sagt, är man flera personer så blir det ju ofta så att alla har med sig lite prylar och så slutar det med att man har mer än man egentligen behöver, men då är det praktiskt att man kan göra på andra sätt istället.
Och det är samtidigt mycket trevligare med sällskap.
Jo, så är det absolut. Och framförallt för sådana här övningar som i någon mening ju är livsfarliga, så att säga. Jag menar, gör du fel så är det ju farligt, så är det. Och då, man ska ju inte göra det ensam, utan du vill ju ha med dig, dels vill du ha med dig en annan person som kan tala om för dig att hörde du, det där du håller på och knyter ihop nu, det ser inte rätt ut. Händer det ju att man kan säga, man står nere på marken, att vad gör du nu egentligen? Har du tänkt rätt här? Och sen är det ju också, när man är uppe i ett träd så kan det ju vara så att man kommer på att jag glömde att ta med mig se och så upp, så kan någon annan som står nere på marken knyta fast det i repet åt dig och så kan du bara hala upp den tomma repänden som hänger under dig och så får du upp den utrustningen du ville ha. Istället för att om du hade varit ensam så hade du varit tvungen att klättra ner igen och hämta vad det nu var du skulle ha och så vidare. Ännu värre då om du har klättrat upp och kommer på att du saknar någonting som du mer eller mindre behöver för att komma ner, då blir det väl riktigt jobbigt.
Jobbigt om man glömmer pennan när man har klättrat upp så där högt.
Ja, precis. Jag har den hårda vägen så har jag lärt mig att numera så hänger det alltid en kulspetspenna i en karbin bak i min sele. Det är väldigt praktiskt.
Hur är det med hjälm och sådana skydd för huvudet? Är det någonting ni brukar ha med er varje gång ni är ute på klätterkascher som vi har döpt dem till?
Ja, det är ju tanken att man ska ha hjälm. Sen beror det ju på, och oftast försöker jag ha det. Det är ju också, det är kanske lite mindre viktigt när man klättrar i träd än när man klättrar i berg. För att träd har ju en tendens att hålla sig som de är. Om det ramlar ner någonting så är det oftast barkbitar eller någonting sånt där, och det är inget farligt. Sen kan det naturligtvis ramla ner en död gren. Men det är ganska sällsynt att det ramlar ner döda grenar som man inte har provocerat genom att sparka på dem eller så. Utan då är det mera de under trädet som har problem med det.
Då kan ju de behöva hjälmar.
Ja, jo, precis. Men de kan ju andra sidan. Behöver inte stå rakt under trädet heller. däremot, om du klättrar i berg, då kan det ju faktiskt vara så att det ramlar ner sten. Och det behöver inte vara en särskilt stor sten för att den ska vara otrevlig att få i huvudet.
Det kan ju bli ganska höga hastigheter när de kommer högt uppifrån också.
Precis. Så att då vill du absolut ha hjälm på dig när du klättrar.
Men har du klarat dig undan några skador?
Jag har klarat mig undan alla skador som är större än skrapade fingrar eller sådär. Och det kan man ju få utan att kliva av marken överhuvudtaget. Så det betraktar jag inte som något specifikt för klättringen. Så det har inte varit något problem.
En liten loggningsfråga. Hur gör ni när ni ska logga cacherna? Räcker det med att en av er klättrar upp eller ner för att logga? Eller ska alla göra det?
Vi har nästan alltid när vi är ute för att logga klättercacher så är vi ute ett gäng där alla är kompetenta att klättra själva och vi i allmänhet loggar mer än en klättercache per dag och byter om så att jag klättrar på den första och någon annan klättrar på den andra och någon tredje klättrar på den tredje och så vidare. Och då brukar det ju vara så att man vet att ja, jag hade kunnat klättra upp här också, men det känns inte befogat, utan en klättrar upp, skriver i allihopa. Sen i nästa träd så klättrar någon annan upp och skriver i allihopa där och så vidare. Och sen är det ju också inte alldeles ovanligt att man behöver vara flera som hjälps åt för att få till någonting. Att någon listar ut hur ska vi få repet dit vi har tänkt oss, för det är inte alltid så jättelätt. Och någon annan gör själva jobbet med klättringen och så vidare. Så att det kan vara flera personer involverade i lösningen, även om bara en lämnar marken. Men jo, normalt sett så alla som är med på själva expeditionen så att säga brukar skriva sig av den enda som klättrar på den cachen, det kan vi säga.
Det blir i alla fall jämnt fördelat och hur ska man säga?
Alla delar på bördan.
Ja,
det var där du skulle komma fram till.
Det var det jag skulle komma fram till.
Ja, precis. Nej, men eftersom vi alla som är med, liksom, vi vet ju att alla som är med skulle kunna göra den här klättringen. Det är bara det att om alla skulle klättra i alla träden varje gång, då tar ju varje loggning 2 timmar. Liksom, då kommer vi ingenstans alls. Utan då blir det 3 cacher på en dag. Det är kanske inte så roligt för någon av oss egentligen. Då får ju alla stå och titta på väldigt många gånger när någon annan klättrar. Och för den delen så sliter det ju mer på trädet också om alla 5 personer ska klättra upp i varje träd.
Mm. Nej, men det låter logiskt.
Det är också en faktor man får ta hänsyn till när man klättrar i träd. Och framförallt att trädet ska ju helst se likadant ut när vi åker därifrån som när vi kommer dit. Vilket ju då till exempel innebär att det finns någonting som heter repskydd. Som är, ja, det är som en bit rör som man drar sitt klätterrep igenom. Och den, jag tänker inte gå in på exakt hur, men man ser till så att den grenen eller grenklykan som repet löper igenom för att säkra alltihopa, där ligger repskyddet, så att repet är aldrig i kontakt med trädet där, va? Och det innebär ju å ena sidan att trädet blir inte slitet av den här övningen, för man drar ju repet lite fram och tillbaks för att justera det innan man börjar klättra. Om man inte skulle ha repskydd så skulle man slita på trädet. Det innebär också, som namnet då antyder, att det skyddar ju repet. Vissa träd har tämligen elaka sorters bark. En gammal ek till exempel är rätt vass. Så att det skulle jag inte vilja lägga repet tvärs över oskyddat bara, för då kommer repet rätt snart att vara sönder och det ska jag hänga i, så att det vill jag ju inte. Och en annan aspekt på det hela är att andra sorters träd, typiskt gran och tall, har en tendens att släppa ifrån en massa kåda. Och det vill man absolut inte ha på repet, för då fastnar man med utrustningen där sen. Det kan bli väldigt trist om man försöker fira sig ner för ett rep och upptäcker att det sitter en kådklump där, för då kan man fastna där. Och då blir det lite jobbigt. Så att det är också en anledning att ha ett repskydd, att hålla repet borta från trädet så att det inte blir kladdigt helt enkelt.
Okej. Okay. Om du skulle ge några sista ord till en person som vill ge sig in på och börja klättra efter cacher, vad skulle vara det sista du säger då?
Att börja inte med att gå och köpa en massa utrustning, utan börja med att leta upp någon som kan det här. Någon lokal cachare som sysslar med klättring. Gå på något event eller bara prata med någon som har loggat de lokala klättercacherna och be att få följa med någon gång. Jag tar gärna med de som är intresserade, så kan visa upp liksom hur man bär sig åt och så vidare. Så att då kan man ju känna på, liksom, se hur det funkar. Prova någon annans utrustning och få provklättra lite grann och se, känns det här verkligen som någonting jag vill hålla på med? I så fall, fine, köp utrustning då, men börja inte där. Det är onödigt. Dels, om det nu inte är någonting du vill syssla med, då har du köpt utrustning i onödan. Och dels är det också så att när du inte vet någonting om det här, då vet du inte vad du ska köpa. Det finns en hiskig massa prylar att välja på som är nästan, men bara nästan, samma sak. Så att det är bättre att få lite tips från någon som använder prylarna själv och kan säga, ja, men du vill ha den här sortens broms istället för den där, för den funkar bättre till det vi håller på med. Medan någon som sysslar med att klättra i en klätterhall för att bara tycker klättring är kul i största allmänhet, inte sysslar med geocaching, kommer att ha en helt annan åsikt om kanske vilken broms som är bäst på helt andra premisser. Och han har också rätt, fast utifrån sin hobby.
Och sen har jag också en liten fråga som jag kommer att tänka på nu. Det är många, eller i alla fall här i stan, så finns det en cache som är placerad högst upp i en skylt som står precis in till en motorväg. Jag tänker det är vid E20 i Eskilstuna. Då, den är väl kanske en 3-4 meter hög, den här skylten. Tänker, är det liksom något du har provat att klättra upp i skyltar? Och tyckte du att det var jobbigt, eller är det någonting man kanske ska undvika?
Du tänker sådana här fackverksstolpar och sådär.
Ja, precis.
Jo då, det har jag klättrat i ett antal gånger. Och jag tycker inte att det är något problem. Det är ju i praktiken en stege som någon har ställt dit åt mig. Sen är det visserligen en stege med för fötterna lite obekväma steg. Men det är fortfarande en väldigt stabil och bra stege att klättra på. Så jag tycker inte att det är något problem att klättra en sån.
Nej, och sen,
jag har själv en cache som sitter, jag äger en cache som sitter i toppen på en sån.
Okej, okay. För den cachen jag tänker på, den sitter uppe i en vägskylt nämligen. En sån här
större. Jo, men det är den här också. Det är en sån här båge som står tvärs över en väg.
Okej.
Okay. Den ena halvan, den ena stolpen om vi så säger, står på en busshållplats vid sidan av vägen. Så att man är ju inte på vägen när man klättrar. Man behöver bara klättra upp till toppen av den. Så att du är ju i praktiken på busshållplatsen. Men du kommer ju, jag vet inte vad det kan vara, 4-5 meter upp.
Då säger vi tack till dig, Hans. Det har varit två väldigt intressanta avsnitt det här.
Ja, tack själva för att göra podden som kommer med nya ämnen hela tiden.
Ja. Och om du som lyssnare har några kommentarer eller har egna erfarenheter om klättercacher, så kan ni göra så här för att kontakta oss. Foundit Podcast presenteras av Patrik Norén och Patricia Lehmann. Patrik är producent. Besök oss på www.founditpodcast.se för att hitta var du kan lyssna på oss, hur du kan stödja oss och hur du kan kontakta oss. Tack för att du lyssnar. Patricia, har du blivit klokare efter det här avsnittet?
Jag har blivit klokare och jag har förstått att, vilket jag redan gjorde, men ännu mer hur viktigt det är med säkerhet först.
Ja, säkerheten först. Det är ungefär vad vi har sagt båda avsnitten här med om terräng. Ja. Tack igen, Hans. Och vi återkommer till dig nästa gång vi ska prata om terräng med någon annan kanske. Lite andra kommentarer.
Ja, vi är välkomna.
Ja. Du har lyssnat på Foundit Podcast med mig, Patrik.
Och mig, Patricia.
Och mig, ja.
Adjö på er.
Adjö, adjö.
Foundit
Podcast.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Found it.